just nu till alla hemmafixare som gillar låga priser. En slangvinda från Gardena på 20 meter för vattentäta 499 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej lilla gumman, det är pappa. Mamma sa att du hade ringt. Ring mig igen, jag är hemma nu. Puss puss.
För att repetera detta meddelande, tryck.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
Du lyssnar på en podd från Perfect Day.
Då ska vi se.
Vi har exakt en timme på oss. Nu go, 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 go.
Välkommen till podden, Siran. Nervous laughter.
Tack, det känns jättekul att gästa, inte min favoritpodd, men
topp 3. Jag funderar på om vi kanske kan få in en annan gäst så här i 11 timmen.
Jag skojar, ni är min favoritpodd. Alla kategorier.
Det är okej, Siran. Vi måste inte vara din favoritpodd, men vi kanske är dina favoritsystrar i alla fall.
Det är ni verkligen, jag älskar er väldigt mycket. Ja. Tack för att jag får vara med i er podd.
Självklart. Nu har ju du inga andra systrar, så att, det blir också väldigt ledande fråga. Ja, men så här, nu så kallade jag dig för syrran också, och det vet jag att det kommer finnas att störa sig på. Vi säger ju så till varandra, flera utav oss, inte bara jag och Elin. Men du är ju min lilla syster.
Mm.
Du är Elins och min lilla syster, och även Martins lilla syster.
Ja, med 6 minuter.
Ja, precis.
Han före.
Vi har pratat om det för ganska länge sedan, när man har sett av våra första avsnitt, när vi pratade lite om vår familj. Vi är alltså 2 tvillingpar. Så det är Elin och jag som är tvillingar. Och sen så har vi 2 stycken syskon till som också är tvillingar. Emma och Martin. Och det är alltså Emma som är här i podden idag och gästar.
Ja, och det är som du sa tidigare, Sören, man har ett annat perspektiv på det där med 2 tvillingpar med 2 år emellan nu när man själv var barn.
Ja.
Då kändes det inte alls som att vadå? Det var väl inget konstigt.
Nej, vi hade alltid väldigt svårt att relatera till när folk liksom reagerade, av beundran mötte våra föräldrar. Och sa, men gud, hur har ni klarat det här?
Ja.
Och sen, vadå? Vi är väl ingen jobbiga? Och vi sköter oss själva, tänkte
fast
vi.
Det säger mamma och pappa nu. De har ju så extremt selektivt minne när man pratar om vår barndom.
Ja.
Nej, det var ju aldrig någon som skrek, eller det var aldrig någon som krånglade vid läggning.
Nej, och jag sov hela nätet, det gjorde vi också tydligen.
Ja, alltid. Nej, men alltså jag har försökt verkligen såhär. Men okej, tänk dig det här scenariot. Ett barn har bajsat, det andra barnet har slagit sig. Båda skriker, eller alltså såhär, du måste ha behövt välja någon gång.
Ja, exakt.
Vem ska du,
vem ska du ta först?
Nej, ingen minne av det var så.
Men jag tror att det där handlar mer om överlevnadsinstinkt från mamma. Alltså att hon har valt vilka delar hon har tagit med sig och minns. Och sen är det vissa andra delar som har blivit suddiga.
Mm, jo, men så är det ju för en själv också.
Exakt. Och tur är väl det.
Mm.
Du är ju med i podden dels för att du liksom är en fantastisk och väldigt spännande och intressant person. Men du är ju också med för att Elin just nu är i Tyskland och får behandling på en klinik.
Mm.
Och vi hade ju faktiskt tänkt att vi skulle ringa upp henne för att se om hon vill berätta lite hur hon har det. Vi har ju inte preppat henne för det här, så att vi får se om hon svarar. Och svarar ni inte, så kan jag ge er lite status ändå, för jag har givetvis pratat med henne. Nu ska vi se.
Nej, hon trycker på upptaget. Kanske hon är i behandling.
Ja, hon kunde tyvärr inte svara. Men så här, jag kan bara kort berätta då. Jag pratade med henne igår och hon kände sig väldigt gott mod. Och kände sig glad över att vara där. Och att nu få liksom kastas in i nästa grej och ha ett nästa steg. För det har ju varit mycket av det som vi inom familjen, men också liksom, som har varit mycket av Elins stora stress ibland, att inte alltid ha ett nästa steg. Och det har ibland varit en större stress än själva sjukdomen jag upplevt. Att så här, vad händer nu? För det är den lilla delen som man faktiskt kan kontrollera. Det vill säga, vad händer när vi har slutfört den här behandlingen och vad testar vi sen? Så det kändes som att hon var i väldigt gott mod och att hon var liksom, peppad på att få komma igång och ge sig hän. Det var det hon förmedlade. Så det förmedlar jag nu till er, och det känns som att hon är i väldigt goda händer. Mm. Jag var själv med på ett videomöte med den läkaren och fick en oerhört bra bild av honom. Han kändes liksom väldigt kunnig och ödmjuk och liksom stabil. Det är mm. det man, och uppriktig, för det är också en sån sak som jag tycker är viktigt. Liksom.
Mm.
Att man får informationen.
Mm.
Och jag åker faktiskt ner på fredag och hälsar på Elin. Och är där över helgen. Och det ska bli jättefint.
Mm, fint att få den tiden tillsammans. Och
ja, men verkligen.
Se hur hon har det där.
Exakt.
Hon verkar ha det väldigt vackert, tänker jag, omgivningen. Hon uppskattar ju det. Kan ja. Ta promenader. Och ja. Det är väldigt vackert med träden. Och
jag ja, tror det är som en liten alpby har hon beskrivit det. Ja, det ser jättefint ut. Du, när jag tänkte så här, vi kan ju... Vi, i de två föregående avsnitten så har det blivit att vi har pratat mycket om liksom, den senaste statusen för Elin och hur hennes hälsa har varit. Vi har också pratat mycket om liksom, det stödet som vi har fått på sociala medier, vilket har varit helt fantastiskt överväldigande. Och det slutar faktiskt inte upphöra, vilket det är så fint att få vara en del av det. Och någonting som jag tycker kan vara intressant att prata om nu när jag ändå har dig här, det är ju liksom... det här med anhörigperspektivet, för att vi har ju bara berört det lite ibland i samband med att Elin och jag har poddat, men kanske inte riktigt så här gått på djupet så mycket kring det av förklarliga skäl. Det är ibland svårt när man sitter ner med den som är liksom drabbad och sjuk. Liksom, vad har du så här, hur är din upplevelse av att vara anhörig till någon som går igenom det som Elin går igenom?
Vi måste nog bryta ner lite, tror jag.
Ja.
Det är så himla många dimensioner generellt att vara anhörig. Jag tror att tidigare i mitt liv så hade jag nog en ganska förenklad bild på att vara stöd.
Hur menar du då? Alltså, att du tänkte att jag bara stod där så är jag... Eller?
Nej, men jag tror att jag kände som att så här, ja, det är bara släppa allting och bara finnas där. Som att det...
Ja, du menar att man liksom uppoffrar kanske sitt eget liv?
Ja, helt och hållet liksom, för att vara ett stöd. Och det har väl varit min approach tidigare när min familj har drabbats av sjukdom. Min mans bror blev ju också svårt drabbad av cancer i ung ålder och gick även bort senare. Och då så...
Och det gick ju väldigt fort.
Och det gick väldigt fort, ja. Men då tror jag att... Nej, men just i den situationen och även såklart nu så har jag liksom omformulerat och ombestämt mig, vad ska jag säga, kring hur jag ser på att vara stöd generellt, tror jag. Och jag tror att en sak som jag har själv tänkt på jättemycket i den här situationen med syrran, det är ju att jag måste våga fortsätta leva mitt liv för att kunna vara det bästa stödet till henne. Jag pratade med en psykolog för 2 år sedan om just anhörig liksom, delen när liksom, allt det här drog igång.
Det kan jag bara lägga till, för det är en sån sak som kan vara bra att känna till, att när någon drabbas av en svår sjukdom så finns ju oftast den möjligheten via sjukvården. För så var det ju för oss, då blev ju familjen erbjuden att bland annat prata med psykolog.
Ja, det tycker jag är jättebra.
Ja, det är fantastiskt.
Alltså att någon som är professionell liksom, kan komma in och guida och leda liksom. Och hon sa ju väldigt tydligt så här, att man aktivt måste fylla på med saker som ger energi om man är i en ansträngande situation. Och det har jag verkligen försökt ta fasta på. För att jag tänker att, som du, jag vet att du också har pratat om tidigare i podden, just det här med att Elin inte ska bära vår smärta eller oro på något sätt, utan det är liksom upp till oss att ta ansvar för det. Och att ta ansvar för det menar jag då till exempel att hitta sätt att hantera den och även hitta sätt att liksom, hitta ett välmående.
Och att kanske hitta ett sätt att få utlopp för den.
Ja, exakt. Och på de sätt det går.
Men, och det är väl det där som ibland är svårt, upplever jag.
Jättesvårt.
För att det blir ibland då så en diskrepans mellan att man vill visa att man är ett stöd och finns där och liksom vill ge av hela sig själv. Men samtidigt så kan man inte göra det om man själv inte får återhämta sig och kanske vara, som för både din... Så för både dig och mig till exempel, så vi har ju våra familjer där vi får mycket av våran kraft, men där vi också vill lägga mycket av våran kraft.
Ja.
För mig är det ju, alltså, mina barn är så här, det är mitt allt, och även min man också, men det är också där som jag hämtar energi när jag är trött, och det är där jag får tröst och så vidare. Så det upplever jag ibland, att det kan bli en konflikt mellan att så här, men kan du inte följa med på det här, eller kan du inte finnas liksom, att man alltid det här med att, så här, att alltid vilja ställa upp samtidigt som man också har en vilja av att vara där man har sin rot, det vill säga med sin familj, där man får liksom hämta kraften. Jag vet inte om du förstår vad jag är ute efter.
Jo, verkligen, gud.
Men det är ibland svårt, för det är också ett sätt som man så här försöker någonstans ändå, alltså värna om sig själv och den förmågan att vara ett bra stöd. Mm. Som man liksom,
nej, men verkligen. Mm. Men jag tänker att det ena inte ska utesluta det andra.
Exakt,
och det,
så.
Det är det jag menar med att jag behövde ompröva min syn kanske lite på det här med att vara stöd. Det här med att bara släppa allt och finnas där. Alltså det går att finnas där, men på mer hållbara sätt.
Verkligen.
För att vi vill ju också vara hållbara stöd i längden. Nej, men så... För, av förklarliga skäl så är det ju den som är sjuk som är i centrum, och så ska det vara.
Ja, ja, absolut.
Det betyder inte att det är lätt att vara anhörig. Och det tycker jag att alla anhöriga ska liksom våga erkänna på något sätt. Och våga liksom kanske hitta någon sorts kraft i det, att ta hjälp eller fundera över vad man får mycket livsenergi ifrån. Mm. Ja, som sagt, för att kunna vara ett hållbart stöd i längden. Mm. Hur tänker du?
Jo, men jag håller med dig jättemycket. Jag är inne på precis samma sak. Och jag tänker att det också handlar mycket om så här, vi har pratat om det jättemånga avsnitt tidigare, och det är liksom också kanske någonstans andemeningen och den röda tråden i podden. Det vill säga att vi måste leva våra liv, för ingen vet när det tar slut. Det enda vi vet är att det tar slut. Det är, liksom, det är allt vi vet om livet, egentligen. Och att då blir det för mig liksom nästan ännu mer viktigt att även om jag befinner mig i en situation där jag har en som är mig liksom oerhört kär och nära, som är sjuk och som kanske har en ändlig, liksom en mer liksom eventuellt ändligare tid, liksom, eller en tydligare fast punkt där det eventuellt upphör, så måste jag fortfarande... För vi vet inte, det är det här som är grejen när vi pratar om uthållighet också. Vi vet inte hur, liksom, hur många år som våran syster har. Det vet inte vi. Och då blir det också så att vi måste samtidigt liksom våga leva under den tiden. Mm. För att gör inte vi det, då gör ju vi precis motsatsen av vad vi själva vill förmedla. Och det vi själva också någonstans tror på. Det vill säga att leva livet fullt ut varje dag.
Mm.
Och det är en sån sak som jag måste påminna mig själv om ofta. Att liksom inte fastna i det här. Att så här, jag måste också tänka på mig själv. Och jag tror att jag ibland, eller jag vet att jag liksom, framförallt de senaste åren, och det är absolut inte bara kopplat till syrran, men att jag har verkligen haft en förmåga att sätta mig själv i sista rummet. Alltså jag har försökt hantera allting annat först. Och sen liksom skrapa ihop spelarna själv och se så här, nu tar vi bara nästa kliv. Liksom. Men inte kanske reflekterat så mycket över vad jag själv mår bra av eller behöver. Även fast jag vet det, men jag har liksom inte tagit mig tiden till att fylla på med de delarna.
Förlåt nu, avbröt jag dig.
Nej, du är ingen fara.
Nej, för det var ju det som var så intressant, det där för oss som, eller för mig liksom, som står dig liksom så nära.
Mm.
Så var det ju det här som ni pratade om, jag kommer inte ihåg om det var förra avsnittet eller, men att du hade fått det här mejlet som hade liksom synpunkter på dig som stöd och så vidare.
Mm.
Och att det var ju så här, alltså det kunde ju inte vara längre bort från sanningen. Alltså det är liksom, du har ju verkligen varit...
Jag blev nästan lite såhär, vi måste inte prata.
Nej men jag
ja, det är jättefint att du lyfter det.
Ja, det var bara så märkligt. Alltså, men alla har ju rätt till sin åsikt. Men just att så här, som närstående till er båda höra det gjorde liksom ont i mig. För att det var så långt ifrån verkligheten.
Mm.
Men det som du säger också, att så här, livet är ju ändligt. Mm. Och vi lever ju på något sätt i en kontext i vår del av världen där vi inte pratar om det. Utan vi låtsas ju alla som att
inte
någon
finns.
Kommer nog klara sig levande ur
det här. Ja,
Det är ju verkligen det enda vi vet. Och jag tycker som så här, Syrians approach också har ju varit att verkligen att våga leva oavsett vilka förutsättningar vi har fått. Mm. Och, så. Och som närstående till Elin så har ju det såklart också bidragit till att vi också har vågat fortsätta leva bredvid henne.
Absolut.
Att det har liksom varit en påminnare även till oss att solen kommer fortsätta gå upp varje dag. Mm. Så oavsett om vi vill, och oavsett om vi vill stanna tiden, så går det inte. Så solen fortsätter gå upp och liksom allting fortsätter framåt.
Alla har rätt att älska vem de vill, bestämma över sin egen kropp och leva fria från rasism, hot och diskriminering. Jag heter Alice Bah Kuhnke och representerar Miljöpartiet i Europaparlamentet och jag kämpar varje dag för ett grönare och mer rättvist Europa. Det här meddelandet är sponsrat av de gröna EFA i Europaparlamentet.
Hej, Abbo Emma. Hur låter din badrumsritual? Kanske så här. Eller så här.
Oavsett vilken ritual du har så hittar du produkterna och inspirationen hos Apohem.
Då ska vi se. Goda nyheter från IKEA. Nu är det bekräftat att fler än 1000 produkter har fått nytt lägre pris. Som till exempel soffor, skåp, stolar, ljuskällor, sängkläder, kuddfodral, bord, vaser, köksredskap, byrå.
Vill du ha fler goda nyheter? Välkommen till IKEA och IKEA.se.
Men du pratade om det här med att vi inte pratar om döden. För jag tycker att det är så intressant, och jag tror att Elin har pratat om det i förra avsnittet också, det här med att vi ofta säger att och det är något som du brukar påminna mig om också ibland, när man säger så, men om jag dör, det är så här, nej, men det är inte om utan det är när.
Ja. Gud, jag låter ju väldigt så här morbid och trevlig. Går inte på påminner om.
Nej, det. Men vadå, det är ju så. Jag tycker så här, det handlar inte om att vara morbid. Det handlar ju snarare om att så här, faktiskt också våga vara sann.
Ja,
för att det som är problematiken med att vi inte pratar om döden och att vi kanske inte ens vill kännas vid döden. Det är ju så det är. Det kan jag ju liksom tala för mig själv innan Elin blev sjuk. Alltså, det var det värsta man kunde tänka på eller prata om eller liksom ens befinna sig i närheten av. Alltså, det var oerhört obehagligt. Och då kan man också ställa sig frågan, okej, men varför är det så obehagligt? Jag förstår ju av naturliga skäl att ja, den dagen du dör, ja, då kommer jag inte längre kunna krama dig eller hålla dig i handen, och det kommer vara fruktansvärt. Men samtidigt så är det så här, det är ju en del av livet. Och jag tänker att hade vi varit bättre på, och det här är ju du och jag pratat jättemycket om, hade vi varit bättre på att närma oss de här frågorna på ett lite mer odramatiskt sätt, för så är det ju många andra kulturer. Och vi hade liksom kunnat ha ett språk för hur vi talar om döden i förhållande till livet och allt annat, då kanske vi inte hade dels varit lika rädda, och vi hade kanske inte heller liksom gjort en sån stor sak av det.
Nej.
Och med all respekt för liksom alla som förlorar någon och som går igenom oerhört liksom tuffa förluster, jag försöker liksom inte förminska det.
Nej, jag tror man måste hålla två
tankar. Ja, man måste hålla två tankar i huvudet samtidigt. Men jag tycker fortfarande att det är viktigt, för att vad jag upplever, att ju mer som till exempel Elin och jag har pratat om förhållningssättet till liksom livet och att det är ändligt och vad som händer sen eller vad som kanske inte händer sen, desto lättare blir materian. Och det blir inte lika dramatiskt.
Nej, och sen det är ju som att det växer fram något annat också i insikten om att livet är ändligt, och att vi alla liksom om några år så är det ingen av oss, vi som går här på jorden, som kommer göra det. Så för mig växer det fram liksom något annat i det. Alltså det växer fram ännu mer kärlek.
Känner du större samhörighet när du tänker på det? För det gör jag.
Jo, men samhörighet, men även just det här vad jag lägger min tid på att, alltså med det som bakgrund i livet, att veta om det, så blir ju alla ens prioriteringar på något sätt ställda mot sin spets, eller vad man ska säga.
Absolut.
Så blir ju,
det blir mycket lättare att prioritera, tycker jag.
Det blir lättare att prioritera det, och det blir också lättare att kanske rensa bort brus som inte tillför något eller som stör på något sätt.
Exakt.
Det är som att jag upplever att det finns mycket ändå att hämta i den liksom insikten eller modet att fundera över döden. Och det när jag var föräldraledig med mitt första barn, så han ville inte somna i vagnen, och då så fick jag ju uppsöka, ni som vet ni vet, man fick uppsöka så här typ grusgångar för det ultimata skaket i vagnen. Och de enda grusgångarna som fanns, det var ju på kyrkogården. Så jag gick ju där flera gånger om dagen.
Ja, det var ganska sjukt när jag kom ihåg någon gång vi skulle gå promenad. Du var så här, kan vi inte gå till kyrkogården och promenera? Jag bara, ja, alltså av alla ställen jag skulle välja så kanske inte det hade varit det första.
Och det var ju så här, det började ju av den anledningen, alltså att jag ville att han skulle somna.
Och sen funkade det uppenbarligen.
Jo, men för sen, det var inte länge sedan jag läste om att det finns ju en alltså munkar bland annat som mediterar på kyrkogårdar för att det är en, alltså man kan nå vissa typer av insikter.
Ja.
Och jag kan hålla med om det, för att när jag gick där så, jag gick ju och läste på alla gravstenar och, ja, och sådär. Och det gör ju att man reflekterar ganska mycket.
Absolut.
Och även reflekterar över hur lite som blir kvar av alla människor egentligen, bara liksom födelsedatumet i princip. Mm. Året du föds, året du...
Av de som begravs,
ja. Ja, precis. Mm. Och jag tycker att det är mycket som ryms liksom mellan de årtalen, men det syns inte i slutändan. Och i det perspektivet så är det mycket så här små saker som försvinner också. Så här skitstruntsaker, alltså man inte är värd att lägga tid eller energi på. Mm. Och även i det liksom, för mig träder prioriteringar fram och kärlek till er och till mina barn och min man. Och bara mer så här, jag vet inte, klarsynthet av vad allt handlar om.
Mm. Det finns ett citat som jag tycker är så himla fint. Elin la upp det i veckan. Och jag delade det också på min story. Och det handlar ju egentligen om livet. Och kanske framförallt så här, vad som är meningen med livet.
Mm.
Jag kommer ihåg att när jag var yngre så var det ofta så här att man försökte... Jag kommer inte ihåg att jag så här googlade på det för att så här...
konkretisera.
Ja, men precis. Vad är meningen med livet? Så kanske man sa, men det kanske är... kärlek, eller att man ska
att liksom,
ha kul. Att man ska ha kul, eller att man ska fortplanta sig, eller du vet, så man hade liksom, man försökte ändå hitta olika. Ja, jag hittade aldrig något bra svar. Men det här citatet från Alan Watts tycker jag sammanfattar egentligen så som jag tänker att meningen med livet egentligen är.
Mm. Spännande.
Ja, så här låter det. The meaning of life is just to be alive. It is so plain and so obvious and so simple. And yet everybody rushes around in a great panic as if it were necessary to achieve something beyond themselves.
Nej, men det är så sant.
Visst är det bra?
Ja.
Och jag tror inte att jag hade varit mottaglig överhuvudtaget för det här citatet för liksom 10 år sedan. Jag hade bara, vadå bara vara live? Alltså man måste åstadkomma någonting. Man måste väl ändå liksom klättra på någon karriärsteg och känna att man har liksom nått det där målet som man satte upp. Men ju längre jag kommer i mitt liv, och så här, absolut, så här, ja, det är lätt för mig att säga för att jag liksom har ändå lyckats bygga mig en väldigt fin karriär på liksom snabb tid. Men jag har ändå, kanske på grund av det, också känt att ju äldre jag blir och ju längre jag har kommit, att det spelar inte så stor roll.
Nej.
Och att det är liksom, det var inte det som var mitt syfte egentligen. Och att det kanske inte heller är det som ger mig eld. Eller som ger mig liksom den här sköna, härliga, lugna känslan i bröstet. Utan det är ju tiden som jag spenderar med dig. Med de andra som jag älskar, med min familj.
Mm.
När jag gör saker som får det liksom att brinna i bröstet. Som i morse gick och kallbadade.
Yeah.
Eller när jag dansar naken. Alltså det är alla de sakerna.
Just dansa naken.
Nej, men ja, älskar det.
Ja, det är underbart.
Ja, men jag
måste prova det. Jag har inte gjort det.
Do it. Och bada naken också helt magiskt.
Ja, det är ju frihet. Ja. Next level.
Nej, men det här jag menar, det blir som att när man väl börjar landa i att så här, men jag måste inte uppfylla massa saker. Nej. Eller åstadkomma massa saker. Jag måste åstadkomma mig själv. Det är liksom någonstans så här, det är syftet att liksom ändå så här återupptäcka sig själv, tänker jag.
Mm.
Så här, för jag tror att när vi alla föds och liksom de initiala åren innan vi börjar bli formade och liksom satta i de här liksom ramarna kring hur vi ska bete oss och får bete oss och vad vi borde satsa på och inte och sådär. Då är vi så självklara i vår existens och också i vart vi ska.
Mm.
För vi har redan alla svaren inom oss.
Ja.
Och sen så börjar vi tvivla på det för att någon säger att så här, nej, men du kan ju inte hålla på och måla, det kan man inte tjäna pengar på. Nej, du kan ju inte spela musik, det är ju ingen som har överlevt på det. Eller sy mattor, eller vad händer liksom som är ens person. Och det tycker jag är så fint när man liksom börjar landa tillbaka i att okej, men om meningen nu är att vara vid liv, då kanske meningen är att jag ska vara den mest sanna versionen av mig själv i alla delar av livet.
Alltså 100%. Jag håller med så mycket.
Ja, men och du är ju oerhört sann mot dig själv, tror jag. Ni har ju gjort, liksom, tagit ett... Alltså, jag tror Elin, jag bara har nämnt det någon gång, men jag är ju så inspirerad av det beslutet som du och din man tog för i somras egentligen. När ni... Ja, men du får berätta själv. Ni flyttade ju bara.
Ja, nej, men jag tror att det... Just också så där när man börjar ställa frågor kring... Så här, hur vill jag att mitt liv ska vara och sådär. Så insåg ju vi att ja, men vi vi vill ju gärna bo vid havet. Vi vill se liksom, horisonten och havet och vara i skogen och även i den här tystnaden som inte finns på samma sätt i Stockholm, eller som jag upplever det, när det är väldigt mycket mer människor. Men vi hade ju, alltså det här var ju bara sånt som vi hade pratat om, och sen så av en slump jag skrev in liksom stället där vi bor på Hemnet, och så dök det upp ett hus och det var visning, och ja, 2 dagar senare i princip så hade vi lagt ett bud, och sen så rullade det på.
Men hur kom du säga att liksom ni ens började ta, att så här, att gå från tanke till handling? För jag vet att det skedde också ganska snabbt, för att du hade varit på ett av de här retreaten som Elin och jag alltid hyllar så mycket också. Vi har varit på de här Soul Space flera gånger. Du hade ju också varit på ett sånt.
Ja, men det var väl mer för att, alltså vi har ju ändå pratat länge om så här hur man vill leva, hur man vill bo. Och vi har ju bott på liksom många olika platser och alltid haft en liksom känsla av frihet i det. Så här, det spelar ingen roll om vi bor i en hydda i skogen eller
så länge ni har varandra.
Så länge vi är tillsammans, det är det enda som spelar roll. Sen när vi började fundera liksom ännu mer på yttre omständigheter och så. För jag är liksom 100% övertygad om att det här inre lugnet som för mig inte är beroende av vilken liksom titel vi har eller det vi pratade om tidigare, som så här yttre strävan eller bekräftelse, utan handlar om andra saker. Att det kan du hitta i vilken miljö eller kontext som helst. Men att den yttre miljön ändå kan hjälpa till.
Absolut.
Men så det var egentligen, det låter så stort liksom utifrån, men för oss var det bara väldigt naturligt. Det är svårt att förklara, men det har bara känts som en väldigt naturlig rörelse. Det bara kändes rätt i hjärtat. Det är liksom svårt att förklara, men det kändes rätt för oss båda att ta det klivet. Och som sagt, vi har ju fortfarande kvar den här känslan av att, ja men trivs vi inte där, då kanske vi flyttar någon annanstans sen, eller alltså jag skulle kunna tänka mig att bo i Berlin, det tycker jag är en fantastisk stad, jag älskar Berlin, så vi är nog inte så, vi är inte så statiska på det sättet, så sagt, så länge vi är tillsammans i vår enhet, så det är det enda som spelar roll, och jag tycker att det har blivit ännu mer kvalitetstid när man väl ses, och det gör vi ju fortfarande mycket.
Jo, men sen när man ska vara sån också, men du har ju nämnt henne, men du har ju också 2 barn, lite yngre än Lycke. Men liksom, ni är fullt upp, och om det är någonting som är när man är småbarnsförälder eller förälder generellt, så det är inte så, i alla fall har det inte varit så i vårt liv, och liksom vad jag vet av mina vänner som också har barn, att man liksom går ut och äter middag 2 dagar i veckan, eller man går på bio, alltså man har ett annat typ av liv när man får barn. Vi har inte nannies och alltså så här, vi är med våra barn i veckorna när vi själva inte jobbar, och då blir det också att även fast vi bodde nära varandra, så vi sågs ju i princip aldrig under veckan.
Nej, verkligen. Nej.
För att då var man med sin familj. Så att det är liksom inte, för min del så är det ingen jättestor skillnad. Vi pratar fortfarande på FaceTime ofta. Men det blev ju en stor sak i vår familj initialt.
Det
blev en jättestor sak. Och jag vet att det var liksom väldigt så här delade meningar, och många hade svårt att förstå att så här, men hur kan du lämna oss? Och min känsla var ju mer så här, men, vilket jag också försökte förmedla då till resten av familjen, att så här, men det handlar inte om att de lämnar oss, det handlar ju om att de flyttar till någonting annat, för att deras hjärtan säger att det är dit de ska, och om det är någonting vi har pratat om i familjen, så är det ju att vi alla ska våga följa vårt hjärta, för det är
verkligen
så vi liksom lever ett sant och fullt liv.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten, och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Trygg-Hansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.se. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla. Mobiloperatören med bra vibrationer.
Men jag tycker att en sak som har varit intressant, som jag sa i början, jag har en podd som, alltså ni är ju min favoritpodd, men en annan podd som jag också lyssnar på heter ju podd Mognas. Ja. Och det är så intressant för att jag upplever att
har de lika många lyssningar som oss?
Jag har faktiskt ingen koll på det. Jag vet inte ens om det är en stor podd. Men jag lyssnar på det. för mig fyller de verkligen en funktion liksom i det offentliga samtalet. Ja. Att det är väldigt sådär,
jag har faktiskt lyssnat på ett. Jag håller med om att det är en jättebra podd.
Ja, det är så inlyssnande. Och liksom, det är som att ibland upplever jag till och med att såhär, de är oförberedda på att få liksom samma fråga ställd tillbaka. Att de lyssnar så mycket på varandra. Ja. Att de är såhär, oj nu ska jag svara. Alltså, ja. Det är väldigt intressant.
Ja. De är fullt närvarande
de är
i ögonblicket
väldigt, väldigt närvarande. Ja. Och nej, men från just att de fyller ett space i det offentliga samtalet som jag inte har upplevt. Och det upplevde jag även med, det sa jag till er på ert förra avsnitt när ni... Liksom, alltså att det är väldigt naket och modigt att våga prata som ni gör. Jag kan ibland känna att jag som är närstående till er kan jag ibland tycka att det är jobbigt för att det blir så innerligt. Och för att jag älskar er så mycket och för att det, så här, det gör så ont i mig. Så ibland måste jag ta paus. Men jag kan tänka mig, jag har tänkt när ni liksom vågar vara så ärliga och liksom sårbara, att det fyller också en funktion för andra människor som går igenom saker med och som har någon som de älskar liksom över allt annat, som så här, det enda man vill är att hjälpa den här personen och ta bort det onda och att lyssna på ett annat samtal där man är så pass liksom nakna och ärliga som ni är. Jag har bara känt mig väldigt stolt över att ni fyller den funktionen på den vänster.
Ja, vad fint idag. Nej, men det är vi väldigt ödmjuka inför. Och det tycker jag är så fint för att det märker framförallt jag som anhörig, att jag får väldigt mycket meddelanden från andra som också är anhöriga till folk som går igenom tuffa sjukdomar. Och som någonstans beskriver att så här, i allt det här så känner jag ibland att jag kan få en styrka och en stöttning i att bara få lyssna på era samtal.
Oh,
och det betyder ju otroligt mycket.
Ja.
Men det är också, det är som, alltså Elin har ju varit öppen med sin resa från dag ett. Och det kan jag ibland tänka att vissa tar lite för givet. Att hon liksom har varit så bjussig och transparent. Och det har ju också i perioder tagit väldigt mycket av henne. Att hon liksom har ibland nästan känt sig så här tvingad till att dela med sig.
Ja.
För att vissa, alltså, och jag vill ändå tro liksom framförallt av godhet och kärlek, men har ju varit liksom nästan så här avkrävt ett svar. Så här, hur mår du egentligen? Vad händer? Ja. Varför har du inte lagt upp någonting? Och har jag också så här kunnat skriva till andra i familjen då. Så här, men hur mår du egentligen Elin? Och vad är frågan om? Så här. Och den delen liksom, att så här tackla den samtidigt som hon går igenom det hon själv går igenom, att också försöka någonstans så här sortera sina egna känslor och tankar, det har ju verkligen inte alltid varit lätt.
Nej.
Men jag upplever att hon har hittat liksom en mycket bättre balans i det nu, där hon är liksom, där hon har mycket mer liksom självkontroll över vad hon delar med sig av och vad hon inte delar med sig av.
Nej.
Vilket jag tror också har varit skönt för henne. Men det är också en sån sak som jag också beundrar henne för, att hon har liksom, trots allt det här jobbiga, också liksom orkat dela med sig.
Ja, det
för det är inte självklart.
Nej, verkligen inte. Nej, jag känner också stor liksom, beundran för det. För att det har ju du också såklart, och du är ju med om det i mycket större utsträckning än vad jag är. Men att folk generellt kan komma fram och ställa frågor eftersom hon ändå är en offentlig person. Och jag har ju alltså personligen haft jättesvårt med det emellanåt. För att det är så känsligt för mig. Och att det är ibland så, ja, men när man är uppe i något annat eller liksom jobbsammanhang, vad som helst, så kan det vara svårt att så här, skifta fokus och då så här, svara på de frågorna. Vilket är en annan del som anhörig som sagt. Men det tycker jag har varit jättefint av henne, att hon har liksom på något sätt vågat, för det har ju handlat ganska mycket om mod för hennes del där.
Ja, absolut.
Och det är ju så här, generellt, det är så, jag vet inte, det känns som att vi lever i modiga tider på så många olika plan. Att det är just nu så händer så mycket saker och folk är så modiga och vågar liksom, jag vet inte, visselblåsa höger och vänster och liksom blotta sanningar och det är bara allt som händer i Iran nu till exempel. Alltså det pågår. Jag vet inte, det är som att våra tider innehåller mycket mod på olika sätt och vis och uppror mot gamla sanningar.
Jag tror ju att Alltså på ett sätt tror jag att vi är längre ifrån liksom vår essens än någonsin tidigare. Men jag tror också att det finns fler och fler människor som kommer närmare och närmare den. Alltså det finns någonstans att det finns ett skifte någonstans. Och jag upplever att fler och fler, vad ska man säga då, med det att man blir liksom så här mer connectad med sig själv, att man också liksom har närmare till sin egen kraft. För att alla bor på en sån liksom enorm kraft. Mm. Och när man liksom sen då enas i den här, så kan man skapa sån enorm förändring.
Mm.
Och du nämnde ju bara det här med, ja men du nämnde Iran, och då pratar vi såklart om det som har skett nu som en våg efter Mahsa Aminis död. Mm. Och man skulle kunna säga att alla vet säkert vad det är, men det är inte säkert att alla vet vad det är, därför att medierna har inte skrivit jättemycket om det. Nu börjar man komma i kapp, men det är ju i sig ett jättestort problem. Men det är ju en ung kvinna som dödades och misshandlades så pass allvarligt att hon dog av den iranska moralpolisen, eller sedlighetspolisen egentligen. Mm. Och det var för att hon inte hade på sig sin hijab på rätt sätt.
Mm.
Och efter det så har det då följt liksom enorma protester i hela landet egentligen. Mm. Och där det då är unga kvinnor som går i bräschen.
Mm.
Och många kvinnor har liksom i protest klippt av sitt hår, och man har bränt sina slöjor i liksom eld och också visat upp på sociala medier när man klipper av sitt hår, trots då att man riskerar tortyr och död.
Mm.
Så att det finns liksom, det som hänt i Iran, så här, ja, det är ju någonstans, alltså, eller det som händer, för att det pågår ju fortfarande och internet stängdes ju ner för ett tag sedan, och där många menar att det innebär att man liksom förbereder en massaker egentligen på befolkningen. Så att, ja, liksom, framtiden kommer ju få utvisa vad som händer. Men oavsett om man ska titta på det här med mod, så många, både kvinnor och män, som nu går ut och liksom enade i den här kraften och säger att så här, vi har fått nog.
Mm. Mm.
Liksom, vi ställer oss upp mot regimen, vi har fått nog.
Mm.
Och det här modet, alltså, det finns ju precis överallt. Och hur tragiskt än, för jag tycker ibland att så här, det är så lätt att man, jag tycker att det är sjukt viktigt att man pratar om att liksom hur hemskt det här är och alla liksom alla vansinnesdåd som liksom begås av regimen mot befolkningen, för det är jätteviktigt att man förstår det. Men jag tycker också att det är så viktigt att prata om det här modet och den här förändringsviljan som bor i vanliga människor.
Ja, och jag tycker att det är så intressant. Eller, för jag har sedan det här liksom bröt ut, så jag har nästan haft svårt att läsa om det, för jag har varit såhär, åh gud, alltså, jag hoppas det går.
Mm.
Alltså det är som att jag har känt, ja, det har varit nästan jobbigt att tänka att det kommer slås ner så hårt. Mm. Och sen har det liksom fortsatt och det verkar som att det för första gången har samlats. Eller liksom, inte första gången, det är jag inte säker på. Men jag hörde häromdagen i alla fall att de ser att det är liksom väldigt många olika samhällsklasser.
Ja, det. Som, olika minoriteter, ja. Och det är, alltså det är man har enats kring en och samma fråga. Och den handlar ju om alltså hijab-tvånget, det vill säga att man som kvinna ska, för det kan man ju lägga till att Iran på liksom i slutet av 70-talet så var egentligen Iran en av Mellanösterns mest moderna länder.
Mm.
Och där kvinnor var väldigt fria, det liksom, du målade dig som du ville, det var mycket färgglada kläder, korta kjolar, du gick som du ville.
Mm.
Tills att det skedde liksom en stor förändring, och då när det kom en ny regim till makten, och sen dess så har man egentligen sakta men säkert liksom som kvinna då, som iransk och kurdisk kvinna, fått se liksom sina rättigheter tas ifrån en.
Oh, gud,
och det tycker jag också är en sån sjukt viktig påminnelse när folk ibland är så här, ja men till exempel om vi pratar om när man vill begränsa aborträtten, om att man liksom lite så här skuffar undan det, så här, ja men det är fortfarande bara någon vecka eller två, och det är inte hela världen. Eller vad det än må vara när det kommer till våra demokratiska rättigheter. Jag har pratat om det tidigare, det här med vaccinpassen, eller vad det än må vara. Att det liksom, man måste förstå att demokrati är ingenting som vi bara får.
Nej, gud. Nej, men var inte Jonas Gardell som sa något sådär, och den generationen som tar sin frihet för, eller sina rättigheter för givna, kommer förlora dem.
Ja, det var inte Jonas Gardell som sa det ursprungligen. Jag tror att det var en typ så här Churchill. Det var
okej. Okay.
Men jag vet att han skrev det väldigt i en jättebra krönika.
Men det är så himla sant.
Det är otroligt sant.
Det är som att man måste ändå vara med och bevaka den delen. Och det tycker jag, men om man ser på det som händer i i Iran eller det som hände i världen i stort 2017, det här med att, ja, att det var bara liksom sammantaget väldigt många kvinnor som plötsligt fick nog.
Mm.
Att det är mycket sånt som kan puttra under ytan också och helt plötsligt bryta ut. Att det är svårt att veta exakt varför den här gnistan tänds.
Mm.
Men att det finns en sån enorm kraft i det när, den liksom, när fördämningarna brister på det sättet.
Och vi var ju faktiskt själva med om det 2017. Och jag, innan vi går in på det, så här, jag tycker ändå att det är viktigt att någonstans så här, vi liksom jämställer inte det som liksom de här fantastiskt modiga kvinnorna och männen i Iran gör just nu.
Nej.
Med det som liksom vi i Sverige gjorde 2017 i samband med MeToo-rörelsen. För det är också liksom viktigt att komma ihåg här, de riskerar sina liv. Sen, med det sagt, så vill jag heller inte förminska de kvinnorna som trädde fram under MeToo-rörelsen. För att det var otroligt många som riskerade väldigt mycket.
Ja.
Även om man inte riskerade sin död, så riskerade, eller sitt liv, så riskerade väldigt många sina jobb, sitt rykte, sitt umgänge och så vidare. Och jag, så här, jag tycker vi ska liksom lite berätta om vad våran del i det här var. För dels är jag väldigt stolt över det och vi pratar inte jätteofta om det längre, för att vi var ju också medvetet, vi har inte liksom pratat så mycket i media heller, eller i alla fall inte när det skedde, av högst medvetna skäl egentligen.
Ja, men precis, alltså, det har ju varit så himla viktigt för oss båda att inte på något sätt ta fokus från sakfrågorna, vilket för oss har varit att vi kvinnor ska kunna verka på samma villkor och i frihet liksom, och vara fredade på våra arbetsplatser. Det ska alltid vara i fokus. Och därför är det viktigt att liksom, försöka hålla fokus på de frågorna och inte som på något sätt som talespersoner eller så vidare ta den platsen.
Men vi behöver gå tillbaka då så folk förstår, för vad menar vi med talespersoner?
Ja, nej men vi drog igång, det var ju skådespelarna som hade gått ut med ett upprop som heter Tystnad tagning. Och
i Svenska Dagbladet.
Det hade ju börjat puttra runt om i Sverige, MeToo generellt, men det var ju ingen sån sammanslutning.
Nej.
Så kom ju plötsligt då Tystnad tagning och vi blev ju så extremt tagna av det. Och deras liksom mod att med bild och namn säga att det här händer i vår bransch. Och det är inte okej. Och vi vill att det förändras. Alltså det var så oerhört starkt att läsa det. Och även bizarrt att läsa saker som bara hade kunnat översättas in i vår egen bransch. Fast vi verkar,
för det ska vi också tillägga, du är också jurist. Och du är 2 år yngre än mig. Så när det här hände så hade ju vi båda jobbat x antal år som jurister.
Men ja, nej, men då så bestämde vi oss för att försöka göra något liknande. Och tänkte så här, hoppas det är någon som skulle vilja vara med.
Ja, och vi resonerade som så att så här, de är ju skådespelare, de är offentliga personer. De fick väl ihop 500 signaturer, var det inte så?
Ja, jag minns.
Ja, men jag tror det var något sånt. Och då tänkte vi så här, men om vi kan få ihop 50,
så
kommer det ändå så här, det kommer förhoppningsvis göra någon typ av skillnad. Och folk kanske kommer skriva om det, någon kommer se det. Och vi vet ju faktiskt inte exakt hur många underskrifter vi fick in i slutändan. För att Svenska Dagbladets sida för signaturer kraschade. Och alla de som signerade med telefonen föll bort.
Ja.
Men så den siffran som vi liksom sen, som vi fick i alla fall, den var väl närmare 6000.
Och det var ju bara på 4 dagar som allt det här hände. Och möjligheten att skriva under var ju bara under ett dygn. Men med det sagt så fanns ju ett sånt enormt uppdämt behov.
Ja, för vad var det vi gjorde då?
Ja, men det vi gjorde var ju att vi samlade jurister och verkande inom juristbranschen som ville få till en förändring och som ville liksom blottlägga de strukturer som vi var många som skrev under på var fel i vår bransch.
Och hur gjorde vi det? Vi samlade in massa
vittnesmål och skrev en text då som människor som ville skriva under fick möjlighet att läsa och sen så publicerades det i Svenska Dagbladet med allas underskrifter.
Och de vittnesmålen, för det kan vi också säga då, vi upprättade ju en så anonym e-mail och sen så fick man möjlighet då att under 24 timmar skicka in vittnesmål. Och jag kommer ihåg hur vi satt där liksom, när vi hade öppnat den här mejlen och allt det här skedde i en grupp på Facebook. Och så, eller kommunikationen med gruppen skedde på Facebook. Och så var vi lite såhär, men gud, tänk om vi inte får in någonting. Mm. Ja, men vi har i alla fall liksom skrivit en brödtext och vi kräver förändring och det kan säkert bli någonting ändå. Mm. Och sen tog det bara några timmar och sen ville det inte sluta komma.
Nej, det var så... Ja, gud.
Det var helt bizarrt. Mm. Och vi var ju 4 stycken då. Det var ju du och jag och så var det en forskare som heter Maria Näv och så var det en advokat som heter Caroline Snellman. Och vi satt ju då på hennes advokatkontor i Stockholm. Mm. Och hade liksom, alla satt och gjorde liksom olika grejer för att vi skulle få ihop det här. Och jag vet att du var ju den som bland annat tog emot många av vittnesmålen och sen satt och då anonymiserade dem. Mm. För det var en superviktig del i det här arbetet att vi inte ville hänga ut någon förövare eller misstänkt förövare. Men heller inte hänga ut någon av dem som hade lämnat ett vittnesmål.
Nej,
för återigen, det vi ville sätta fokus på eller rikta liksom strålkastarljuset mot, det var strukturen. Det var att det här försiggick och att liksom omfattningen av det. Mm. Det handlade inte om ett fåtal rötägg eller ett fåtal, inom citattecken, svaga kvinnor. Nej. Utan det här var liksom systematiskt. Exakt. Och det föregick i alla nivåer, i alla åldrar.
Ja.
Och vi fick ju in över 100 sidor vittnesmål.
Ja, ja, alltså det var helt sjukt. Ja.
Och jag minns att vi sen gick ut och sa så att nu, vi har tyvärr inte möjlighet att ta emot mer. Men trots det så fortsatte folk att skicka in.
Jag kommer ihåg att det stod till mig, jag vet att ni inte tar emot för det, men jag måste få berätta. Ja, det var...
Och det kom ju in allt ifrån sådana... Ja, det som så här gjorde störst avtryck på mig, det var nog de här äldre kvinnorna.
Mm.
Som skickade in att så här, det här hände mig för 30 år sedan eller 40 år sedan. Och jag har aldrig berättat det här för någon.
Gud.
Och det var liksom så mycket... Ja, men som du beskrev det tidigare, så här, med att fördämningarna släpps. Alltså, det var som att det var så många som kände att så här, nu räcker det. Inte en jävla dag till. Och hur rädd man än hade varit och hur hårt man än hade liksom knutit näven i fickan, så kände man bara, inte en dag till.
Nej.
Och att bara så här, ha fått vara en del av det och liksom möjliggöra den här gemensamma rösten och vara en hög, eller liksom vara megafonen.
Mm.
Det är liksom, det är något av det största jag har varit med om.
Ja, alltså det håller jag med om. Det var en kraft utan dess like.
För det som hände sen var ju att den här artikeln då, tillsammans med massa olika vittnesmål, publicerades i Svenska Dagbladet.
Mm.
Och det är också en rolig kuriosa, för att den kvällen, Svenska Dagbladet ville ju att vi skulle skjuta på det här.
Mm.
Och vi sa att så här, vi kan inte vänta längre. Nej. Alltså de här, det kokar i gruppen. Och då var vi väl runt så här 13 000.
I Facebookgruppen.
Ja. Och vi kände ju också att så här, det här kommer börja läcka.
Ja.
För det som hade hänt var att många av mediebolagen började ju ringa oss.
Mm.
Och försökte liksom luska och ville ha info. Och vi satt ju manuellt och godkände varenda medlem. Och försökte kolla upp om det var... Liksom att dels att det var en kvinna eller en icke-binär och att det inte var en journalist. Men till slut, det blev ju helt omöjligt.
Ja.
Så vi kände att det började läcka. Så vi stod ju på oss och sa så här, men vi måste få publicera. Vi kan inte vänta. Och då var ju deras sista invändning att ja, men Sverige har precis, herrarna då, har precis kvalificerat sig till fotbolls-VM. Och det är liksom kvällens nyhet. Det här kommer drunkna i det.
Mm.
Och vi sa... Vi kör ändå. Mm.
Det kommer inte drunkna, vi lovar.
Det drunknade inte.
Det gjorde det inte. Nej, men, nej, alltså det...
Det var ju första nyheten överallt.
Ja, ja. Jag kommer ihåg att det stod dagen efter så här, att det var som en bomb som hade briserat.
Ja.
Men framförallt, och det är ju du och jag har pratat jättemycket om. Och nu ser jag att tiden börjar rinna mot sitt slut. Men så vi kanske får prata mer vid något annat.
Nej, men vi kör lite till. Ja.
Framförallt det som jag upplevde hände. Det finns ju statistik och sånt i övrigt över vad uppropet fick för påverkan. Men det som jag själv kan liksom ta på är ju att samtalet är idag någonting annat.
Det är helt förändrat.
Det är som att man behöver inte längre förklara eller känna sig som att man är ensam. Utan vi vet idag att det finns så många som skulle hålla oss om ryggen.
Mm.
Om man någon gång blir utsatt igen för någonting så känns det som att det finns ett sånt tryggt nätverk att luta sig mot. Och även ett fördömande. som eftersom det här har varit liksom sexuella trakasserier eller ofredande eller sånt som inte ens är liksom reglerat i lag, men som bara handlar om attityder eller
ett förminskande,
nedvärderande, som har varit så här svårt att ta på, men som har varit liksom väldigt verkligt för de som blir utsatta.
Men som också någonstans har varit... Förlåt, Jan.
Nej,
men jag tänker det som också så här någonstans har varit en verklighet för många kvinnor.
Ja,
och som också har varit någonting som vi har lärt oss att leva med och hantera. Alltså,
ja,
vi har ju alltid hittat våra... Precis, vi har alltid hittat liksom våra strategier för... Ja, men så här, jag minns själv sen någon gång jag kom in på ett möte och på en gång så började en av delägarna prata om liksom mig i baddräkt. Alltså, du vet, alltså man på en gång, även fast så här, det är inte olagligt.
Nej.
Men det sätter ganska tidigt en ton kring vad de här två männen tänker på när jag kliver in i rummet.
Mm. Inte är din kompetens.
Inte är min kompetens, nej, utan det är min kropp naken. Och då blir det också så här... Men alla strategierna då som man dels har hittat för att inte skapa dålig stämning som ung jurist. För att, så här, om du då skulle kliva in så här, liksom jätteung, har egentligen ingenting att säga till om, du ska vara tacksam för att du ens får följa med på mötet.
Mm.
Och då skulle kliva in och säga så här, ja, det där tyckte jag var en olämplig kommentar. Det kräver oerhört, oerhört mycket.
Oh,
jag vet att vi brukar prata om det, jag är ibland ute och pratar med studenter och vi har gjort det tillsammans också en hel del. Att vi pratar mycket om det här med att så här, våga höja rösten, våga säga saker är fel. Men det är nog så viktigt att förstå att det stora ansvaret, det ligger absolut, eller jag skulle säga att ansvaret egentligen ligger absolut inte på dig.
Nej.
Utan ansvaret ligger ju på liksom, de som har makten att förändra.
Mm.
Och det är sådana som du och jag idag. Idag är vi seniora medarbetare, idag är vi chefer och vi har möjligheten att liksom, i de leden som följer under oss visa på vad som är rätt, vad som är fel. Och att säga ifrån på mötet om någonting är olämpligt.
Mm.
Att sticka ut hakan.
Mm.
Och det är väl så här, tycker jag, ett viktigt medskick till alla som faktiskt har möjlighet att förändra och som sitter på makten. Ta den också. Ta det ansvaret.
Ja, jag håller med 100%. Det handlar ju också om mod. Men det är också att våga se sina egna privilegier. Att så här, nu är du i en maktställning.
Exakt.
Då gäller det att liksom... ta det på allvar och göra det bästa utav det för alla andra som behöver just det stödet.
Exakt.
Men jag tycker att jag måste verkligen gå sådär. Jag älskar dig. Jag skulle kunna fortsätta prata i allvar. Men jag tycker har det är en buss att
jag hade passa. Velat prata om det här mycket, mycket längre. Ah, ja, men du får komma tillbaks till podden då.
Ja.
Om det är så. Ja, men summa summarum. Kvinnor, män också, men kvinnor är fucking fabulous. Och jag är bara så, alltså den kraften som bor i er, i oss och när vi förenar oss, så kan vi och har vi rent historiskt uträttat det mest stordåd. Fantastiska stordåd.
Stordåd.
Stordåd. Ja. Ja.
Men får jag bara göra ett sista medskick?
Rösträtt, aborträtt,
föräldraplanning. Ifall jag inte kommer tillbaka till podden så måste jag säga en sak som jag brukar säga till studenter också. Som jag själv önskar att jag hade fått höra.
Do it.
Våga lita på arbetsgivarnas agerande. Om de säger att det är viktigt med jämställdhet, då kommer de visa det om det betyder någonting på riktigt. Om de inte visar, utan de fortsätter säga det år in och år ut att det är viktigt.
But nothing changes.
Gå vidare.
Ja,
lämna,
verkligen.
Gå till något nytt. Det finns så många bra arbetsgivare där ute. Och då lämnar vi alla de här gamla dinosaurierna i liksom dammet bakom oss.
Ja.
Så det är en så här konkret grej. Ja. Over and
okej, out. Emma, tusen tack för din medverkan. Jag älskar dig.
Jag älskar dig.
Puss, hej! Okej, Emma var tvungen att springa till bussen. Så att... nu är det bara jag här i poddstudion och ni vet när man står jämte en väldigt brant avsats och man ibland får den här känslan att man bara typ dras ner eller måste hoppa. Jag har lite känslan av nu att jag skulle kunna säga massa förbjudna otillåtna saker för det är ingen här som kan stoppa mig. Men jag ska inte göra det. Istället ska jag säga att nästa vecka då gästas podden av ingen mindre än Maxine Björk. Jag tror att många av er vet vem det är, men det finns säkert en hel del som inte känner till henne. Det jag kan säga är att vi kommer prata om medveten sexualitet. Vi kommer prata om frihet. Och vi kommer prata uppenbarligen om en hel del sex. jag tycker verkligen att ni ska lyssna då. Ja, det där kommer bli ett juicy avsnitt, tror jag. Men vi tackar Emma för att hon var med den här veckan. Väldigt fint att få podda med ytterligare en syster. Och så ses vi nästa vecka. Tack för att ni har lyssnat. Puss på er. Hej då!
Den här podcasten är producerad av Perfect Day Media.